Välkomna allihopa till Seghopp. Det här är det andra avsnittet. Just nu lyssnar du på Liljon,
Viktor
och Storjon.
Vad kul att du har hittat tillbaka till oss. Höstmörkret börjar ju komma lite in här över Stockholms stad. Det är både kallt och regnigt, eller vad säger ni boys?
Ja, men det är också perfekt spelväder.
Det är det, definitivt.
Alla vet ju att hösten är ju lika med spel.
Det kan man ju lätt säga. Är det inte så att det är väldigt mycket bra spel som släpps under hösten?
Alltså det är ju det som är det absolut bästa där när oktober kommer, för det är ju där alla utvecklare har lagt det tunga artilleriet, så att säga.
Ja, november och oktober har verkligen varit tunga de senaste åren.
Ja, men det var det så när vi växte upp. Jag kom inte spelen lite huller om buller då, känns det
som. Alltså när man var riktigt liten då hade man ingen koll på när spel kom överhuvudtaget.
Det var bara nya Superplay har kommit ut, eller svenska Playstation-magasinet, och man bara gick loss där och sen så hade man spelet. Man
tänkte inte. Eller Club Nintendo-tidningen som kom en gång i kvartalet.
Oh.
Den tidningen såg man fram emot att den skulle komma.
Oj, oj, oj.
Vilken längtan.
Just när vi var små också, då köpte man ju inte spel på release. Alltså nej. Det var ju något som kom när man blev äldre tonåring.
Ja.
Alltså när man var liten sådär så kunde man ju vara lite uppe i det blå liksom med ett spel, och sen så sa någon något tips på skolgården och man bara, aha, det spelet.
Ja, precis.
För nu är man så jävla medveten om vad
som kommer.
Vad som kommer, precis. Och nu liksom hänger man på låset för ett spel man kanske inte egentligen borde hänga på låset för.
Nej, precis.
Jag vet inte, det var bättre förr kan man säga.
På något sätt. Kanske, fast ibland kan jag tänka att en rolig del av att vara spelintresserad, det är just den här längtan att alltid ha någonting kul att se fram emot.
Ja, det finns ju alltid spel i pipelinen som man ser fram emot.
Precis, och till sist kommer den här dagen när man äntligen får gå och köpa ett spel man har längtat efter.
Precis. Det enda sorgliga nu, vilket är ungefär med all medieunderhållning som musik och film också, det är att man faktiskt inte ens behöver gå och köpa spelet, utan man kan fan bara ladda ner det.
Ja.
Det finns ju både plus och minus med det. Jag har börjat att uppskatta det med senare tid.
Alltså det är skönt att bara kunna dra på spelet när som helst, slippa gå fram och byta skiva ifall man kör flera spel samtidigt.
Ja, jag har förstått storheten med det också.
Ja, precis. Och speciellt nu då, som sagt, runt hösten när det kommer så många spel, så då spelar man ofta flera spel samtidigt också.
Exakt. Och då är det skönt att kunna lira något i 2 timmar, kunna hoppa ut och spela lite av något annat och sådär.
Utan att behöva resa sig från soffan.
Exakt. Och det är lite sorgligt att man börjar bli en sån soffpotatis också, men
ja, verkligen.
Man blir äldre.
Men som sagt, det finns ju ingenting bättre än när den här dagen kommer, när ett spel som man har sett fram emot jättelänge äntligen finns ute och man går och köper det. Som till exempel när vi träffades där på Xbox 360-releasen eller på PlayStation 4-releasen förra året.
Ja, men precis. Jag minns faktiskt, på tal om PlayStation 4-releasen, det är någonting som jag faktiskt funderar på bara för någon vecka sedan. Vi har ju en liten tradition, eller vi kommer ha den framöver. Alltså när en ny konsol släpps så kommer vi 3 ses, gå ut och käka middag. Och sen så kommer vi gå och köpa konsolen vid midnattslaget då, troligtvis på webbhallen. Och jag minns faktiskt sist så satt vi på, var det på Hard Rock? Nej, det var på, var det O'Larry's?
Nej, det var TGI Fridays på Stureplan.
Just det, vi satt på Fridays. Och jag minns faktiskt att när vi satt där och babblade, så jag vet inte vem det var som sa, men fan, vi borde haft en mikrofon utan att, då hade vi haft podcastmaterial redan nu.
Just det.
Så att jag tror faktiskt att det var där som våran idé till podcasten föddes.
Kan det ha varit?
Så att, är det någon som har ett minne av exakt vilket datum det var PlayStation 4 släpptes?
Det var 21 november förra året.
Så det är ju snart, med andra ord, exakt ett år sedan. Så det har tagit Sverige 1 år för oss att komma hit.
1 år på tummen ur.
Yes.
Ja,
och det har varit lite som sagt planering, men också faktiskt att hitta rätt tid och bestämma oss för i vilken väg vi ville ta det här.
Ja,
men det är grymt kul att vi är här som sagt, och redan är ute med andra avsnittet.
Ja, absolut.
Och på tal om hösten då, som vi sa, vi har ett litet varmt ljus som står här i studion. Vi har släckt ner allting och vi sitter här i mörkret. Det är ganska mysigt.
Väldigt mysigt, men lite varmt. Jag sitter här i kalsonger också.
Ja,
och jag är lite förkyld kan jag tillägga. Så det kommer komma en och annan tupp, så jag hoppas att alla har överseende med detta.
Too much information.
Helt klart.
Men vi kommer att klara det, John.
Ja,
din röst bär.
Ja, men det tycker jag definitivt han gör. I höstmörkret, vad finns det bättre då att spela än Walking Dead?
Walking Dead, denna fantastiska spelserie av Telltale Games, har ju nu kommit till PlayStation 4 och gjort att mina kära kamrater här, Liljon och Viktor, har börjat spela säsong 2. Jag har redan klarat säsong 1 och 2 till PC.
Mm.
Och håller spelserien väldigt högt. Jag tycker till och med att den är bättre än tv-serien Walking Dead.
Ja.
Som jag håller ganska högt också. Jag tycker den har tappat för varje säsong som kommer. Men spelserien i alla fall är fantastisk. Vad tycker du, Victor, som precis har börjat spela säsong 2?
Ja, som sagt, jag är klar säsong 1 tidigare. Och den var, jag tyckte det var grymt. Det var länge sedan jag spelat ett spel som var så pass storydrivet. Alltså det är nästan konstigt att beskriva det som ett spel, tycker jag.
Ja, precis.
Det, alltså, man skulle vilja kalla det pek och klicka, men det är ju inte riktigt det heller.
Det har väl ganska stora inslag som man kanske inspirerats av titlar som Heavy Rain kanske.
Ja, men det är ganska likt Heavy Rain i och med att det är väldigt långa, man kan inte kalla det filmsekvenser nästan.
Nej,
heller, eftersom
långa
det är
dialoger,
själva spelet. Ja, ja, långa dialoger där man väljer vad man ska svara på olika frågor och ta sig igenom den här berättelsen.
Men också lite actionsekvenser då.
Ja,
och det är quick time events enbart.
Ja,
många har ju varit kritiska till det, men jag tycker ändå det funkar i det här spelet.
Ja, jag skulle verkligen säga det. Och som du sa, John, angående serien också, att spelen är bättre än själva tv-serien, där måste jag nog hålla med också, även om jag precis har börjat spela säsong 1. Mm. Jag var väldigt sugen på när Walking Dead släpptes till PS3, men skaffade det inte då, utan kände att jag ville vänta lite, och nu har det kommit både säsong 1 och säsong 2 till PS4, och då har jag huggit mina tänder i det. Jag började spela faktiskt idag, så att jag har inte kommit speciellt långt på säsong 1, men än så länge så tycker jag det är både fängslande och väldigt, väldigt mysigt, just för att man kan sätta sig ner och spela en liten stund liksom. Det måste inte vara och det krävs inte för mycket brain training för att liksom hålla sig uppe.
Du kan ju liksom halvligga på soffan och typ verkligen som att kolla på en serie eller en film. Du behöver liksom, det krävs inte så mycket av dig som spelare.
Nej.
Fast samtidigt i varje fall, du har som sagt bara kört ett avsnitt nu, men det kommer ju moment i spelen som man sitter verkligen på helspänn.
Men då är det också för att kanske storyn är så himla bra då,
ja, men så är det ju. Och man inbillar sig att varje val man gör kommer ju liksom, det kommer bli sådana konsekvenser, så man blir typ paranoid att man ska välja fel eller vad man ska säga.
Men är det verkligen
finns
så
rätt och fel, men man gör som man vill såklart.
Är det verkligen så med de här valen då, att de påverkar så himla mycket av spelet?
Ja, problemet nu när spelet har släppts till PlayStation 4 är att det finns en bugg som gör så att alla val du gjort när du har klart säsong 1 förs inte över till säsong 2.
Okej.
Men det kan ju låta trist sådär, självklart. Och Telltale-utvecklarna då, de har ju inte en historia av att fixa och patcha sina spel direkt.
Nej.
Så frågan är ifall de kommer laga det här. Men för mig som kanske låter lite cyniskt då, men som har klarat säsong 1 och kollat liksom vad som händer ifall man skulle välja andra svarsalternativ i alla situationer nästan. Man inser ganska snabbt att det spelar inte jättestor roll vad man väljer.
Det är så alltså.
Till sist kommer det liksom ledas in på samma väg ändå.
Okay.
Så det kanske inte gör så mycket att man inte får med sig valen från säsonget. Eller vad säger du, Storion? Du har ju klarat båda säsongerna.
Ja, jag hade ju turen då att köra på PC, så mina val följde med.
Kände du att det påverkar något då?
Alltså, jag har ju aldrig spelat om det. Jag har spelat det i ett streck, och varenda val jag tagit har jag stått för, och jag har ångrat vissa grejer djupt. Men jag tror tyvärr att jag kan se vad du säger, det här att valen inte har så stor betydelse som det egentligen har. Alltså just det här, om man väljer, klassiskt val i det här spelserien är att man får välja mellan två personer som ska leva och dö. Alltså zombie kliver mot en, och den andra har zombie som ligger och krälar mot en, och då måste man välja direkt vem ska springa och rädda. Och där tror jag verkligen att den karaktären som man räddar gör exakt samma val som den andra karaktären, om man hade räddat den andra karaktären, skulle göra också.
Ja, jag förstår.
Jag tror att deras karaktärsutveckling är likadan.
Ja, för jag tyckte jag märkte det ganska tydligt nu i säsong 2. Jag ska inte spoila någonting, men det var en klassisk situation att man fick välja på två personer. Och den personen som jag valde, han spelar så stor roll i avsnitt 2.
Okay.
Så det känns som att ifall jag inte hade valt honom, så hade han ändå varit tvungen att komma med till episod 2 på något sätt, för annars skulle det typ inte gå att göra den. Så jag misstänker att även ifall jag inte skulle valt honom, skulle han ändå liksom klarat sig och kommit med till episod 2.
Eller då att den karaktären som du valde eller inte valde, att han skulle ha liknande motivation. Alltså,
ja, men
jag
har svårt att se det med just det här valet faktiskt, att de skulle få ihop det. Det känns, kanske.
Nej, men det, alltså, jag håller en sak högt med den här spelserien, om jag byter ämne lite snabbt där, så är det att karaktären Clementine, det är ingen spoiler, det är med på alla posters och allting. Hon är huvudkaraktären i säsong 2. Och alltså, det finns ingen mer välskriven karaktär, alltså, förutom kanske möjligtvis Ellie och Joel i Last of Us senaste åren. Hon är otrolig, alltså hennes utveckling, karaktärsutveckling genom första och andra säsongen är otrolig, och jag tycker verkligen att hon är stjärnan i den här spelserien, och man lider med henne och man vill verkligen att hon ska...
Det är så kul att du säger det också, för att i och med att jag precis har börjat spela det och märkt redan nu direkt att det är något speciellt med den där tjejen. Och att jag har en dotter själv också gör att man automatiskt vill verkligen ta sig an henne och, liksom.
Och det är alltid kul att se liksom starka tjejer i spel.
Ja, men det,
och
det
inte
finns
bara
det
på det här japanska sättet att alla rollspel går ut på att man är en 10-åring som ska rädda världen. Ja, men utan mer realistiskt.
Och det behövs det verkligen mer av i spelvärlden. Det känns som det är väldigt många spelföretag och spelutvecklare som börjar förstå det.
Ja, jag tycker det är jättekul.
En annan sak som är väldigt mysig med hösten är att sportsäsongerna drar igång igen.
Och just det.
För mig är det ju speciellt härligt, för jag följer NHL och NBA-serien slaviskt. Jag har ägt minst en av varje sort sedan 1993.
Det är nästan 20 år då?
Precis.
Eller mer än 20 år?
Absolut. Och en spelserie då som jag känner skulle behöva en break är NHL.
Ja.
För NHL 15 som släpptes nu. Jag vet att du har inte, Liljon, du gillar ju sportspel också.
Nej, men jag gillar
ju
också sportspel. Just NBA 2K-serien och FIFA är väl de enda som har varit väldigt, som jag spelat mest av. Men i och med att de nu skulle släppa NHL och väntade till och med en generation för att, eller de väntade ett år med att släppa för att de ville finputsa det här fantastiska Next Gen NHL. Jag testade demot, men du har spelat hela spelet, John.
Jajamensan, och de borde faktiskt väntat ett år till.
De
saknar flera spellägen, till exempel straffläggning, season mode för de som inte vill pilla med GMs saker.
När man är general manager då över laget.
Precis, utan till exempel jag vill bara ha en säsong med mitt älskade New York Rangers, och hur svårt ska det vara? Men istället då finns bara GM mode, och då måste jag krångla med byten, scouter och allt sånt där som jag inte vill ha.
För mycket simulator helt enkelt. Du vill bara in på rå NHL-action.
Jag vill ha min säsong. Jag vill få Henrik Lundqvist till målvakten med bäst räddningsprocent i ligan och sen bara ha jävligt kul. Men det här spelet då har gjort märkliga beslut, och alltså just i och med som du säger att de väntade ett år.
Då förväntade man sig ändå, i och med att både FIFA 14 och NBA 2K14 var fantastiska sportspel för en ny generation, då med PlayStation 4 då, så förväntade man ju sig extremt mycket av NHL då.
Ett komplett sportspel.
Och ja, framförallt.
Problemet är just att de tog bort spellägen, och PlayStation 3-versionen och Xbox 360-versionen som släpps nu, de har ju kvar alla de här spellägena.
Jaha.
Så det är verkligen NHL 15 Lite, och det känns ju inte riktigt...
Men vad har de sagt om det då? Liksom?
Men de har sagt att vissa grejer kommer att patchas in, till exempel playoff mode har precis lagts till. Det fanns inte första 3 veckorna.
Och det fanns i PlayStation 3 och Xbox
360?
Ja,
funnits sedan 90-talet. Jag menar, det är otroligt pinsamt att de... Att de släpper sånt här halvfärdigt spel. Och jag tycker faktiskt att det som händer på planen börjar också bli väldigt små detaljer också.
Ja,
och det, men, jag vet Victor att du har ställt dig kritisk ibland till sportspelen som släpps varje år.
Jag ställer mig starkt emot det här att köpa typ samma spel varje år. Ja. Det är som att köpa ett schackbräde varje år med nya färger på.
Enligt mig
i varje fall. Ja.
Jag kan förstå din poäng där, Victor.
Det är inte så att sporten har förändrats mellan 2 år. Liksom.
Nej, utan det är väl mer att spelföretagen strävar efter att göra så verkliga spel som möjligt, så att man till slut då, när det väl är, man inte ska kunna se skillnad på riktiga varan och ett spel.
Då. Ja, men har de då bränt krutet på grafiken den här gången, eller?
På NHL, det är det de inte har.
Alltså, okej, men vad har de gjort då?
Det är en mycket bra fråga. De har en ny vinkel på teckningar.
Wow.
Ja, det är tungt.
Game of the year.
Game of the year, raka vägen in till EA Sports. Nej, men grejen är att de har verkligen tappat pucken den här gången.
De har det.
Och borde verkligen se över att släppa vartannat år. För det krävs mer en ny vinkel på teckning och att ta bort spellägen och lite snyggare grafik.
Finns det någonting med det här NHL som du gillar igen?
jag är ju väldigt målvaktsinriktad och de har fixat till målvakternas AI lite grann. Och då, ja. det är en sån här grej som blir bättre för varje år.
Mm.
Men det är fortfarande skavanker med det och sånt. Det är så här nördiga detaljer som inte ens var att ta upp här. Men
nej,
jag är lite besviken på NHL 15. Det är fortfarande väldigt kul att spela, men att de har bantat lägena är under all kritik.
Ja, men det känns ju ändå inte som att det spelar jättestor roll för dig kanske, för alltid när man ser när du är online då spelar du NBA.
Exakt.
Och då, hur är det nya spelet?
Alltså, det är fan alltid. Ja, man ser det online och bara, det är NBA.
Ja. Så hur är det nya NBA då?
Yes. Det är en helt annan historia.
Ja.
Där, jag vet inte vem av er som sa att NBA 2K14 och FIFA 14 var fantastiska.
Men det var jag.
Det var du.
Och i och med för att jag också är en av sportspelarna. Victor är väl den enda som stannar ute där.
Ja, precis.
Yes. Men jag hade ju tänkt att skaffa både NHL och FIFA och NBA. Men jag har faktiskt inte gjort det än. Jag vet inte, jag spelar inte så himla mycket själv, utan jag tycker det är roligare att köra när man sitter i samma soffa, lirar lite matcher och sånt där.
Vi måste ju testa SharePlay en gång.
Det får vi definitivt göra.
Sportspel är ju perfekt på det.
Ja, verkligen.
Det får vi ta och testa till nästa gång. Ja. Men berätta gärna lite mer av nyheterna i NBA 2K.
Anledningen till att jag tog upp det där med att du tyckte det var så fantastiskt var för att 2K14 till när PlayStation 4 var ny, det var bra, men det var lite bantat också.
Ja.
Mm.
Och det, till exempel, alltså menyerna ser ut som att de är gjorda i Paint.
Men jag tycker generellt att 2Ks menyer för NBA alltid har varit jäkligt tråkiga. Där måste jag ändå säga att EA har levererat. Alltså FIFA 14-menyn är ju typ den bästa sportspelsmenyn som någonsin har gjorts.
Absolut.
Och jag förstår faktiskt inte varför 2K alltid ska envisa som så konstiga undermenyer, höger right bumpa för att kunna hoppa till nästa, och det är så här lager på lager av bara så här flash liksom. De kan inte behålla det simpelt och stilrent.
Men Liljon, då kan jag glädja dig med att säga att det är borta i 2K15.
Oh,
vad säger
fantastiskt.
För grejen är att de har fixat till menyn så att det är den bästa sportspelsmenyn någonsin, så man hittar snabbt det man ska. Det laddar mycket snabbare. Förut när det stod saving var man tvungen att vänta. Men nu kan man hålla på och välja olika val i menyerna medan man sparar. Och detta är spara mycket tid, och det är sånt där när man spelar i dagligen, och vilket jag gör då i ett års tid, så är de där små minuterna rätt sköna, att det bara flyter på mycket bättre.
Du måste ju spara flera timmar om året för det.
Absolut. Och jag menar, det är så ambitiöst allting, alla game modes som någonsin har haft det att spela med. Och sen har de en 2K TV, alltså de sänder ett avsnitt med intervjuer, speltips och liknande. Otroligt välproducerat. En gång i veckan.
Det är som är riktiga spelarna.
Med riktiga spelare, spelutvecklarna och en jätteduktig host, en tjej som är grym och snygg.
Det måste ju vara fantastiskt för dig som är så otroligt insatt. Jag har ju följt NBA ganska mycket. Jag hade ett NBA League Pass förra året. Men nu har jag inte skaffat det. Har du det här året, John?
NBA League Pass har jag och jag älskar det. Jag följer Dallas Mavericks slaviskt.
Men är det här någonting de kommer supporta då genom, alltså, tills nästa version av NBA kommer?
Ja, det känns ju som väldigt mycket. Ja,
alltså, de spelar in väldigt många intervjuer då, liksom.
Jo, alltså grejen är så här, det är ju en gång i veckan och det är 52 veckor till nästa spel. Så det är alltså 52 avsnitt, och jag tror också att det blir en svår uppgift att fylla. Men de har börjat bra, det är bra avsnitt och det är liksom... Jag tror att det blir bra, och de kanske tar några, de kanske ökar avstånden mellan avsnitten till slut.
Det kanske
har ingenting emot eller.
Det kommer inte sluta med att de bara väcker spelare mitt i natten och filmar av dem och de halvsover typ.
Du måste säga någonting.
Det står i kontraktet att du ska vara med. Då får du fan vakna till det.
Nej, det tror jag inte. Men 2K15, om man säger också det som händer på planen, är ju bättre än någonsin. Och samma sak som med NHL 15, jag kan inte gå in på för mycket detaljer, men det, alltså, kan man basket så ser man otroligt mycket ändringar som gör det ännu mer realistiskt. Och det är fortfarande kul att spela. Det är det bästa basketspelet som någonsin har släppts.
Och nu vet man vad man kommer se som online-status på det när man... när man slår på sin PlayStation.
Det roliga är att varje spelsession jag har hemma så börjar jag nästan alltid med en NBA 2K15 match bara som att starta igång, och sen så sätter jag igång Call of Duty
och igång med spelfingan lite.
Jaha, värmer upp lite.
Precis, men det är bara en skön start, och som sagt, när man följer NBA som jag gör, så är det liksom den riktiga NBA-ligan har sin värld, och sen har jag min NBA 2K15-värld.
Ja.
Men är det inte så också, som det har varit i de senaste sportspelen, att det påverkas väldigt mycket vad som händer i verkligheten med spelarna?
Absolut.
Att de uppdateras live. Och det är någonting som är väldigt, väldigt häftigt med dagens sportspel, som vi inte hade när konsolerna ej var uppkopplade.
Men John, hur är det här My Career Mode då? Det är som en docusåpa typ.
Ja, det är det som är häftigt. Det är som en film. Alltså, det kommer upp liksom 2K Sports presents your career, John Andersons career, och det är otroligt. Det är,
men är det liksom någon RPG? Får man skill points? Eller man, liksom funkar det?
Men precis som i Walking Dead som vi pratade om tidigare, så är det, man får välja val. Alltså, när spelare kommer fram och lackar typ så här, bara, man passar inte mig för under matchen, då kan man välja då, så här, ska jag liksom försvara mig eller ska jag säga oj, jag borde passat dig. Ja. Och då kan man gå upp och ner i status och man får gå upp till tränaren och prata. Alltså det är ju rollspelsmoment.
Ja. Där måste jag ändå fråga, förlåt att jag bryter, men jag körde ju My Career i 2K14 och visst, det fanns briljerande stunder i det där, men också väldigt många idiotiska gånger när man snackar med en spelare och plötsligt så möts man bara med tyst ansikte och en subtitle.
Ja, men det där har de fixat. Nu har de äntligen spelat in NBA-spelarnas röster. Så nu har man riktiga konversationer.
Ja.
Och det är ju rätt häftigt då för mig som gillar riktig NBA att höra James Harden prata med mig.
Jaha. Men alltså, hur många röster har de spelat? Alltså hur många karaktärer?
De har spelat in stjärnorna. Liksom? Alltså, man pratar ju aldrig med liksom roleplayers.
Så stjärnan är det laget man väljer att spela för?
Jag skulle bara säga att två spelare i varje lag har röst.
Okay, och sen
kan en spelare ha lite mer dialog med en, som en mentor ungefär.
Ja. Då måste jag fråga John, i och med att Dirk Nowitzki är din idol. Har du pratat med Dirk Nowitzki?
Alltså, jag kämpade som ett djur för att hamna i Dallas i draften. Alltså,
man får inte välja alltså?
Nej, utan, eller jo. Eller, det är lite komplicerat, jag ska förklara. Ja. I NBA 2K14 så är det bara random. Alltså, du spelar en rookie showcase kallas det. Alltså, alla som ska draftas får visa upp sig en match. Mm. Och sen är det ödet som bara ser var du hamnar.
Mm.
Men i det här spelet har de gjort det mycket bättre för sådana som mig då, som älskar Dallas. Och jag vill gärna hamna där. Då är det så att man gör träningar med olika klubbar som man vill hamna hos.
All right.
Och det är väldigt komplicerat för att de klubbarna då säger, vi söker efter en guard som ska kunna dribbla bra.
Mm-hmm.
Den här klubben, och det är riktiga behov i klubben. Så jag vet att Dallas behöver till exempel då antingen big man, alltså en stor kille.
Ja.
Så jag är ju en liten guard. Så okay. De vill egentligen inte ha mig. Men eftersom då spelet då har designats så kan jag då ändå gå på tryout med dem typ.
Mm.
Men då krävs det att jag spelar som en gud för att komma med i det laget.
Jaha, okay.
Medan lag då som är sämre och som har behov av min spelartyp, då kan jag egentligen gå in och bara liksom spela average och ändå komma med i laget.
Men är det lite sådana character creations eller? Alltså att man får sätta fysik och så här, man ska vara lång och typ
tatueringar, längd, frisyr, alltså allt det som finns i alla sportspel är precis lika bra här.
Ja, men det är det jag menar, får man liksom assigna några egenskaper också, men han är skitbra från trepoängslinjen eller han är jättebra på att dunka eller.
Absolut.
Och så får man skill points sen medan man spelar eller?
Ja, precis.
Det är väl som i 2K14 att du får betyg av managern på hur du beter dig eller hur på planen.
Precis, men det är också ändrat för att i 2K14 kunde du till exempel bli en mästerskytt och kunde bara lägga fokus på trepoängsskytte, så var du en trepoängsgud i halva säsongen i din rookie show. Liksom.
Men man kan inte bli jätteoverpowered och vara bäst i allt.
Nej, de har ändrat det, så nu får man lägga det på shooting atletisk.
Ja. Ja.
Och det är liksom, då fördelar spelet skillpointsen, så du kan inte längre bli bäst på en grej.
Nej.
Mm.
Utan du blir bra och sen så kan du utöka i framtiden. Men i början så är det jämnt fördelat, och det är ett mycket bättre läge helt overall. De har en helt ny teknologi för face scan också.
Ja.
Och det är bättre än någonsin. Det har ju funnits i många andra spel, men
då krävs en PlayStation kamera va?
Ja, precis. Det krävs en PlayStation kamera eller Kinect.
Okay.
Och tar man kort på sig själv, vi har sett otroliga bilder på folk. Alltså det ser ut som att det är gjort i spelmotorn.
Jag har även sett fruktansvärda bilder.
Ja, jag skulle också säga det.
Det är riktiga monster.
Alltså marsianer som
det
ser
ut. Ja, det ser skitkonstigt ut.
Förvridna marsianer.
Ja.
Det måste
väl också bero på vilka settings man har när man tar bilden. Att man,
ja,
det är viktigt att man har ljus bakgrund och ganska ljust ansikte, för man kör det kan påverka rätt mycket.
Det kan jag tänka mig.
Absolut.
Jag kommer ihåg att vi testade det här i Rainbow Six Vegas, hade ju samma funktion.
Just det.
Och den tog ju bara ditt ansikte och smeta ut det på liksom en plan yta typ. Det såg ju förjävligt ut.
Man såg lite botoxad ut va?
Ja, man såg ju ruskigt botoxad ut. Och man såg absolut inte häftig ut.
Jag minns när jag gjorde det faktiskt. Jag tror att det var på Tony Hawk's American Wasteland.
Mm.
Jag hade ju faktiskt den här nätverksdelen till min PlayStation 2 så jag kunde koppla upp. Jag körde faktiskt online några gånger.
Du var en av de få som hade det.
Jag var en av de få, men jag testade det. Det var faktiskt ganska kul. Det var ju mindblowing redan då. Men de hade också en...
Hur gjorde man då?
Då tog man en bild med sin digitalkamera och laddade upp via någon så här webbportal liksom, som kopplades ihop med ditt konto på något jävla sätt. PSN fanns ju typ då. Det fanns något, jag kommer inte ihåg vad det hette, PlayStation Connect eller vad det var. Och det var ju fantastiskt dåligt.
Ja, men kan du tänka dig att jobba på censuravdelningen där? De som tog emot alla bilder, undrar vad de fick för bilder där liksom.
Ja, det är skrämmande.
Ja, men de försökte göra samma sak med redan på Perfect Dark på Nintendo 64.
Ja, var det med Game Boy då eller?
Ja, precis. Jag funderade till och med på att önska mig en Game Boy Camera i första present, kommer jag ihåg. För man kunde ta en bild med den, så kunde man lägga in den i Perfect Dark på sin karaktär då, på Nintendo 64. Men Nintendo valde i typ sista månaden innan spel släpptes att ta bort den här funktionen med motiveringen att det skulle kännas för brutalt att skjuta ihjäl sina vänner.
Ja, typiskt Nintendo.
Kanonbeslut.
Ja, men det är typiskt Nintendo.
Hjältar alltså. Men ändå så motsägelsefullt när de nu har teamat ihop med Playboy
och Bayonetta. Ja, visst. Men det låter som att du är nöjd med NBA, tycker jag.
Ja, alltså NHL 15 får gärna ta en paus ett år nu, för den behöver det. Ja. Men NBA 2K15 är starkt, riktigt starkt spel. Och,
det finns lite utrymme för förbättring till nästa år.
Absolut, det gör det alltid. Men,
små marginaler den här gången.
Mycket små marginaler. De har levererat ett, i mina ögon, nästan perfekt basketspel.
På tal om andra spelserier som också släpps i princip varje år, vilket vi också var lite kritiska mot förra episoden, är ju Call of Duty-serien. Jag har valt senaste åren att faktiskt bojkotta helt och hållet. Det känns som de har matat samma grej hela tiden. Jag personligen är ganska generellt trött på krigsspel och framförallt krigssimulatorer. Jag tyckte det var ganska kul när man var lite yngre, och det är fortfarande roligt att spela multiplayer ibland, men jag känner att jag har fått lite nog av det. Det senaste jag spelade var Black Ops 1, och sen så då skippade jag de som har gått emellan där. Det har väl varit Ghosts, va? Och det har varit Black Ops 2. Hur var det med Modern Warfare 3? Var det innan Black Ops?
Oj.
Ja, Modern Warfare 3 kom innan Black Ops.
Är du säker?
Nej, vänta, Black Ops 1 kanske kom före Modern Warfare 3, och sen kom Black Ops 2.
Så det betyder att jag har skippat 3 senaste åren då, kan man säga.
Det är den här cykeln som du brukar prata om, som var förut att Infinity Wars gör ett spel, sen kommer Treyarch nästa år och gör ett spel och fixar alla problem med Infinity Wars spel. Sen åt efter det så gör Infinity Wars ett spel till och skiter i alla förbättringar som Treyarch gjorde, och sen rullar det på så liksom.
Så är det faktiskt.
Så var det.
Treyarch var ju faktiskt den svagare utvecklaren i början, men har klivit fram till den starkare.
Ja, de vågade innovera och fixa saker.
Ja, liksom. Men verkligen.
Och nu är det Sledgehammer som har tagit över.
Ja, precis. Jag skulle säga det. Nu är det Sledgehammer som tar över och har levererat en ny betoning, en ny tappning av Call of Duty-serien. Mm. Och jag tänkte så här, jag ger det här en chans, för att det var länge sedan jag spelade Call of Duty.
Men det är sen Next Gen också.
Det är Next Gen, precis. Att det är en ny generation och spelare på. Men sen är det också mycket tack vare en av mina idoler, Kevin Spacey, att han faktiskt gör en så pass stor roll.
Ja, just det.
Så jag tycker det är superkul att se honom på spelduken.
Och det är inte bara röst?
Nej, det är inte bara röstmässigt heller. Han lånar inte bara ut sin röst, utan de har även modellerat honom och gjort det jäkligt bra också.
Det är häftigt.
Och han spelar en väldigt stor roll. Jag trodde att han mer skulle flika in lite här och var, men det visar sig att han har mycket större roll än vad jag faktiskt trodde. Jag klarade spelet i morse. Jag körde på svårighetsgraden veteran direkt, vilket jag var väldigt förvånad över hur enkelt de har gjort det.
Men du är ju klar att de du har kört innan på veteran också.
Ja, alla Call of Duty, det är lite min tradition att först spela igenom det på hardened och sen så kör andra omgången på veteran och plocka alla intels. Ja, precis. Vi har haft lite samma grej där.
Och så bara flika in där, vilket Call of Duty har varit svårast på veteran skulle ni säga?
Jag skulle säga Call of Duty 2, men det var också för att jag kanske var yngre där då.
Jo, precis.
Och där var det många gånger innan jag ens förstod det här med att man kan rusha igenom de flesta scenerna.
Sen var ju Call of Duty 4, Modern Warfare, var ganska svårt också.
Det var ganska svårt vid många tillfällen.
Och det är inte svårt, det är bara liksom ologiska spelmekaniker som hindrar en från att ta sig vidare på något sätt.
Ja, det var väl lite så. Det var lite bandesignen med lite flas där.
Och det tyckte du fanns kvar lite i det här spelet, eller hur, Jan?
Jag tycker absolut att Call of Duty:s absolut största problem är det här att man kan springa igenom strider.
Ja, precis.
Alltså man kommer till ett nytt area och så står man där och det står ungefär 100 pers omkring en som vill döda en. Men så ser man en liten gul checkpoint plupp där framme och 100 meter bort, och då kan man bumrusha raka vägen mot den, och kommer du fram till den så är allting lugnt. De 100 personerna som vill döda dig är 100 meter bort.
Och checkpoint
följer inte
save.
Efter dig. Checkpoint, vad sa du?
Checkpoint save liksom, eller som man säger.
Precis.
Men det där fanns lite i Battlefield 4 förra året, kommer jag också. Det är en sekvens där i början när man ska rusha till en helikopter, liksom byggnaden man springer upp för, den håller på att bomba sönder, så man måste ta sig upp på taket och kasta sig i en helikopter.
Ja.
Men när du väl kommer till taket, Då kan du bara stå och kolla på den här helikoptern.
Ja, precis.
Ingenting händer förrän du rör på dig.
Och det är jättekonstigt.
Ja, otroligt märkligt.
Men Victor, har inte du sagt också att det var så läskigt till och med i något Call of Duty-spel där man inte behövde ens spela inledningen?
Ja, jag tror att det var i Black Ops 2 eller Black Ops 1. Något av Black Ops-spelen. Ja. Så är det bevisat att hela introsekvensen är on rails och allting som händer i princip är bara fejkat. Mm. Du som spelare har typ ingen påverkan på vad som händer. Du tror att du har det första gången du kör. Men det finns YouTube-videos med folk som bara trycker framåt på kontrollspaken och allting bara sköter sig självt.
Ja, precis.
Du behöver inte döda eller skjuta en enda gubbe för att försvara dig. Och det kommer liksom lite sådär som att man blir skjuten. Alltså det ramlar lite kontrollen. Ja. Och sådär. Men du kommer aldrig dö.
Det är
bara fejkade skott liksom, så att man ska tro att man är värsta liksom, i knipan. Det är väl lite, men egentligen kan bara skita i allt.
Det är väl lite såna här saker som också gör att man tröttnar lite på Call of Duty-serien.
Ja, precis.
Att det var till och med någon scen där i Modern Warfare 3 väl, när de copy-pastade någonting från året innan där i slutserien.
Ja.
Och det var ju märkligt val att göra något sånt.
Ja, det är väldigt slappt.
Jag märkte det en gång i Black Ops 2 också, så stod jag framför en byggnad. Tänkte jag, den här byggnaden ser otroligt bekant ut. Och så kom jag på att det var liksom en multiplayerbana ur Modern Warfare 1.
Okay.
Som de bara hade tagit liksom byggnaden rakt ur den multiplayerbanan och satt in i återanvänt den asseten i Black Ops 2.
Ja, så
och det här är ju anledningen till att vi bashade Call of Duty lite grann i vårt första avsnitt.
Ja, precis. Ja.
Och,
men,
och det är inte för att spelen är dåliga egentligen heller.
Nej.
Det är just det här sättet som hela den här Call of Duty-franchisen påverkar andra franchises.
Ja, och vilka människor de drar till sig också lite grann. Vilka spelare, också, vilka typ av spelare.
Ja, precis. Men just det här att de tar ifrån en spelarkontrollen.
Ja.
Det är liksom raka motsatsen till ett GTA till exempel som är open world. Du kan hitta på lite vad du vill.
Precis.
Utan det är liksom extremt styrt och det handlar bara om att du ska uppleva alla de här set pieces. Och liksom,
ofantligt linjärt då.
Ja, det blir en riktig korridor som du bara trycks fram emot nästan med en osynlig vägg i ryggen. Liksom.
Ja, men precis. Mm. Men för de som inte har spelat det så kanske vi kan berätta lite om vad det här Call of Duty faktiskt handlar om. Det heter ju Advanced Warfare och utspelar sig då såklart i framtiden. Året är runt 2050. Man är en soldat som blir av med armen typ.
Ja, man rekryteras till ett vad heter de sån här PMC,
Private Military Corporation.
Precis. Atlas,
ja precis. Och det är där som den här kära Kevin Spacey karaktären Mr. Irons är CEO.
Han äger Atlas, ja.
Just det.
Ja, alltså han tappar ju armen och tror att hans karriär som soldat är över och då får han en robotarm och det här exoskelettet då som de har på sig som,
ja, just det, det är nytt, ja.
Som alla soldater i framtiden förmodligen kommer att ha på sig. Mm. De bygger ut deras fysiska kapacitet både i snabbhet, styrka och uthållighet.
Ja, och där har de ju lagt till lite med nytt gameplay också, att just med den här exosuten att du kan dubbelhoppa eller hoppa väldigt högt, kunna bromsa i luften och
kan dasha åt sidan också.
Ja, men precis. Ja. Och det fann
jag klättra på väggar och grejer.
Ja, precis. Och
det
är väldigt coolt. Jag kan tänka mig att när man kör multiplayer så kommer de där skillsen ha betydligt större roll än vad du har i spelarkampanjen.
Men Lilla, jag måste bara fråga dig. Tycker inte du också att det är lite synd att man inte utnyttjar banorna mer just för de här kreativa hoppen och
Det var det jag kände, att de tvingade inte riktigt spelaren att göra det. Jag försökte göra några gånger bara för att men fan, det var onödigt, känns att jag har alla de här förmågorna, men jag går bara runt och knäpper alla och går till nästa checkpoint. Så att jag försökte utmana mig själv lite grann genom att använda de här.
Men nu har jag bara kört tre banor här, men det är ju helt ologiskt att man har ju inte alla skills tillgängliga på alla banor heller.
Nej, utan det varierar.
På en bana kan du ha dubbelhopp, men på nästa bana har du inte det. Det är liksom, men jag har ju samma exoskeleton på mig. Jo, vad är grejen liksom?
Men om du kollar när introvideon laddas inför nästa bana, så presenterar de vilka skills som är aktiva.
Ja, visst gör de det, men det är fortfarande helt ologiskt. Vad skulle de ta bort det för?
Ja, det är väl att...
de förklarar det i spelet som att det finns två typer av exoskelett. Aha. Assault och Specialist.
Okay.
Ja, de har olika skills. Alltså de
det finns ingen som har allt. Liksom.
Nej, precis.
Men i multiplayer kan all, tror jag.
Där kan man säkert variera. Jag vet inte om det är att man kan switcha upp det. Eller om man väljer. Jag har faktiskt inte hunnit testa någon multiplayer alls. Jag har bara fokuserat på kampanjen för att kunna prata om det idag.
Jag med.
Okay.
Så att vi får väl testa det inför nästa avsnitt och leka lite ihop.
Men vad tycker du om vapnen då? Alltså jag tycker att det är lite tråkigt att jag kan typ inte relatera till vapnen eftersom det är i framtiden på
något
sätt.
Och en sak jag måste reagera mot också, jag är ju en sån här som älskar single fire. Jag har väldigt svårt med burst kan jag gilla ibland, men just det här med att spraya runt, det är inte min grej. Jag vill sätta mig ner, sätta single fire headshots, that's it. Och jag hittade typ inte ett enda vapen. Jo, ett kanske som hade single fire, men jag kan inte byta själv aktivt. Och det störde mig enormt mycket på att jag inte kunde bara trycka på en knapp och switcha.
Men en sak med vapnen som är värd att säga är att vapenljuden äntligen är tunga.
De är fantastiska. Just det. Där måste jag faktiskt hålla med. Sounddesignen har de lagt ett extra krut på det här året faktiskt. Och jag tycker generellt storyn också är faktiskt ganska intressant, även om den är som sagt väldigt actionbaserad, och vi har ju Troy Baker.
Michael Baig.
Ja, och vi har ju Troy Baker också som voice actor, och även där de designat nästan hela spelkaraktären efter honom då.
Ja, alltså man börjar ju tröttna lite känner jag på Troy Baker.
Ja. Han syns lite här.
Ja, alltså han har ju med sin röst i nästan alla stora spel som släpps nu för tiden.
Ja.
Och sen ett par år tillbaks nästan.
Ja, det är väl allt från The Last of Us så har vi med.
Alltså han är Joel i The Last of Us, han är Ryu Hayabusa i Ninja Gaiden, han är Booker DeWitt i BioShock.
Just det.
Han är Jake i Resident Evil 6.
Är det så?
Han är Revolver Ocelot i Metal Gear Solid 5.
Han är Jokern i Batman Arkham Origins.
Ja, just det. Han är huvudrollen i Infamous Second Son. Och liksom det... Ja, visst, jag förstår. Snubben är grym liksom. Men det måste ju finnas andra också.
Ja, han lär ju bli miljonär om inte annat.
Jo, men just det att de har börjat använda hans ansikte på alla gubbar också.
Ja, det är lite
märkligt.
Det är
det som är så bizarrt.
Ja, och som sagt i det här Advanced Warfare så är det ju typ en kopia, ja, en kopia av honom. Alltså det är ju han.
Ja, men det är som att Tom Cruise skulle spela huvudrollen i alla actionfilmer som kommer under en 3-årsperiod liksom.
Det skulle vara ganska
bra. Expendables 4, det är bara Tom Cruise i alla roller typ. Det skulle vara helt sjukt.
Ganska alltså, tråkigt faktiskt. Det håller jag med. Ja. Men som sagt, generellt så som sagt, i och med att jag spelade klart det i morse så jag är faktiskt nöjd med det. Call of Duty, jag vet inte om jag kommer spela om det igen. Jag kanske kommer pressa lite multiplayer, kanske köra lite, plocka lite intels. Men som sagt, mycket bättre än vad jag trodde att det skulle vara. Och Kevin Spacey briljerar alltså.
Och Troy Baker är hetare än en nybakad potatis.
Ja, men han måste försvinna snart. Jag har ju försökt att pressa in ganska många små spel, lite indiespel nu innan alla bomber släpps i november nu med Far Cry och GTA och
Unity också.
Ja, Assassin's Creed Unity som jag funderar kanske på att vänta lite mer.
Ja, jag är osäker där också.
Ja. Så, men ett spel jag har längtat väldigt länge efter, det är Shovel Knight till Wii U.
Var inte det så att det släpptes först i USA och inte kom till Europa på en gång?
Ja,
eller?
Och det var otroligt segt. Och det var ingenting de sa innan heller. Så jag tror att det var i augusti.
Jo, men jag
har
minnat det.
Gick upp jättetidigt en morgon innan jobbet och tänkte, nu jävlar ska jag sätta det här på nedladdning. Jag hade sett fram emot det så länge. Och så sa hon, nej men det släpps bara i USA idag. Jag kunde inte hitta det någonstans i Nintendos e-shop.
Oh, det är ångest.
Gick in på internet och kollade och folk var ju upprörda liksom. Så visade sig att de hade skjutit upp den europeiska releasen på obestämt datum.
Har du någon bakgrund till varför de gjorde det?
Ja, för att de måste översätta spelet till spanska, tyska och franska. Otroligt segt för oss i
kan
Sverige som inte behöver ha det.
Kan alla lära sig bara engelska?
Ja, och det tog ända till nu i november tills de hade gjort det. Så jag har ju liksom varit inne på deras hemsida någon gång i veckan och kollat hur det går liksom.
Okej. Okay. Men har du fått spela i alla fall på Wii U släppte?
Ja, absolut. Och som sagt, jag har haft väldigt höga förväntningar och att jag har fått vänta de här månaderna, det har gett mig ännu högre förväntningar.
Ja.
Men jag gillar ju sådana där gamla retro-revival-spel.
Ja. Berätta lite bakgrund till det här spelet då.
Ja, det började ju som en Kickstarter.
Det gjorde det?
Ja, absolut.
Och för alla som inte vet vad Kickstarter är så är det en hemsida där du kan få ekonomiskt stöd av allmänheten.
Precis, och det leder ju oftast till att det är just sådana här gamla... Alltså den publiken man fångar är oftast de som har velat ha ett sånt här spel sedan de var små.
Precis, man når ut direkt.
Att få ett nytt liksom.
Du når ut direkt till rätt folk så att säga.
Ja, exakt. Och den spelcrowden som just det här spelet tilltalar, det är ju de som spelade mycket Nintendo 8-bitars.
Mm.
Det vill säga typ våran generation.
Ja, men precis.
Som är väldigt nostalgiska över det här. För spelet påminner, eller det är nästan en kopia av Mega Man-spelen.
Det är det.
Ja. Men istället för de här Robot Masters som man skjuter ner, alltså att det är 8 stycken bossar i Mega Man-spel, så är det 8 stycken, eller vad det nu är, riddare med olika teman.
Okej.
Som typ snö, eld och vind. Det här klassiska liksom.
Coolt.
Väldigt häftigt. Och alla har en egen unikt designad bana efter sina färdigheter.
Vad coolt.
Ja,
men i och med att det är lite så här retroinspirerat, hur är det då, alltså 8-bitars grafik? Eller?
Det är 8-bitars grafik, fast extremt snygg. Man ser att den är gjord idag på något sätt.
Är den högupplöst?
Ja, det är det.
1080p?
Ja, 1080p. Ja, men det är det som är så häftigt, att man kan göra 8-bits grafik men som ändå är så otroligt tilltalande.
Men är inte det att man har väldigt mycket fler pixlar bara, att man trycker in?
Jo, det är det ju. Men ja. det är väl nostalgiken igen som pratar, men det är så underbart att se den här gamla Nintendo 8-bitars grafiken i HD, jag måste säga.
Ja. Men är det 8-bits musik eller är det modern musik?
Det är 8-bits musik. Men... Så Lilion, jag tror du skulle vara i himlen ifall du spelar spelet.
Alltså du har sålt in det här så jäkla hårt. Ja. Jag äger ju faktiskt ingen Wii U, men jag har funderat faktiskt.
Ja, men det finns på 3DS som du i och för sig inte heller äger. Nej. Men det finns även på Mac och även PC, tror jag.
Ja,
och vad jag vet så ska de försöka nå ut på fler plattformar. Och jag funderar till och med på att köpa spelet igen ifall det skulle komma på PlayStation 4 till exempel.
Ja, alltså om det kommer något rykte ganska snart att de släpper till PS4 så kan jag definitivt vänta. Men å andra sidan, som sagt, har jag ju funderat på att nu under julen som kommer faktiskt införskaffa en Wii U.
Ja, alltså det är ju tiden att skaffa en Wii U är ju nästan nu.
Ja, alltså jag har ju inte ägt en Nintendo-konsol sen den fantastiska GameCuben där alla bra spel kom.
Ja. Nu kommer ju Smash Bros. Snart i december också.
Ja.
Mario Kart 8 har man njutit av mig flera månader nu. Det är ju helt, det är det ultimata Mario Kart-spelet.
Ja. Fan vad kul.
Ja. Nej, men det är som sagt Shovel Knight. Det är en salig blandning av 8-bit-spel. Som sagt, mest inspiration från Mega Man, men även lite från som en overworld-karta som i Super Mario 3.
Okay.
Som man rör sig på. Den kan man även stöta på fiender i på overworld-kartan.
Okay.
Så man kommer in i en liten specialvärld och måste fightas med dem. Och det är taget lite från... Super Mario Bros. 3 och även Zelda 2 på Nintendo 8-bit.
Alltså det blir sidescroll när man stöter på fienderna?
Ja, precis. Hela spelet är sidescroll. Men ja, precis. Det blir liksom att man sugs in i en liten minibana där man möter lite specialfiender. Liksom.
Hur är storyn då? Eller handlingen i spelet? Vad går det ut på?
Ja, alltså man spelar ju som en riddare då, Shovel Knight. Mm. Som är en riddare utan svärd. Han har istället en spade som han slåss med.
Okay.
Och gräver med. Och studsar på, precis som Joakim von Anka i DuckTales. Ifall ni minns det.
Ja.
Och det tycker jag är ganska kul. Men det känns som att de har sumpat möjligheten där med vapnet. Att man borde kunna få vapnet från bossarna, precis som man fick i Mega Man-spelen.
Ja, där fick man ju deras krafter lite sådär,
ja, precis.
I sin robotdräkt.
Det skulle vara coolt ifall de hade samma sak här. Men de har löst det på ett annat sätt. Att man kan köpa sådär, relics som man kan skjuta typ eldbollar och göra så att man kan gå på spikgolv och sånt utan att dö och lite sådana där grejer.
Okay.
Så det finns ändå ett sådant system också. För man kan ta sig in i städer och prata med NPC:er och göra små side missions och få saker den vägen.
All right.
Och han Shovel Knight då, han ska, spelet går ut på att han ska rädda sin kompanjon Shield Knight, som är en tjej som han hänger med, kanske hans love interest, det vet man inte.
Nej.
Så det är lite klassisk rädda prinsessan nästan story.
Men baserat då på titeln Shovel Knights, springer man runt med en spade då eller?
Ja, han har en spade som svärd.
Fantastiskt.
Ja, han är grym. Och istället för som i Mega Man, i början av varje bana så stod det med vit text typ Get Ready eller något liknande.
Ja.
Så står det typ Get Digging eller någonting på varje bana. Så det är massor av olika blinkningar till andra spel.
Och det är ju fantastiskt. Vet du med det så vad studion som gör det heter eller?
Yacht Club Games heter de.
Som andra ord, du rekommenderar det varmt.
Absolut, jag tycker ni ska kolla in det eftersom jag vet att ni gillar Mega Man och du, Lilion, skulle digga grafiken och du, Storjon, skulle digga eftersom det är som Mega Man.
Ja, Lilion, hur går det med din GTA-countdown som du ser så mycket framåt?
Tickar klockan?
Ja, den tickar och tickar och det blir närmare och närmare. Idag är det den tionde idag.
Ja,
så det är väl bara 8 dagar kvar då. Det är 18 november.
Ja.
Jag ser grymt mycket fram emot att få spela GTA igen. Och det som är så otroligt kul är att efter första episoden vi spelade in så fick vi ju bekräftat då det här ryktet som har florerat med att GTA kommer vara möjligt att spela i första persons läge.
Ja, just det.
Och det här har varit en våt dröm för mig sedan jag började spela GTA i 3D-perspektiv, alltså GTA 3.
Mm.
Jag bara, alltså bara tanken av att få promenera runt i den här otroliga stora världen Los Santos Och få se det i första person. Alltså det, jag kan inte bärga mig. Men, I'm not worthy.
Hur tyckte du att det såg ut i trailern? Alltså, jag tyckte det såg lite käft ut. Alltså,
man får ju tänka så här att det här är inget spel som är byggt i första persons åtanke. Så det är klart att det kommer inte vara lika snyggt kanske och lite stelare än man är van vid. Men jag tror ändå att det kan göra någonting till alltså biljakterna till exempel. Men
är det någon av er som någonsin kör i first person?
Nej.
Det är ju omöjligt nästan, alltså det är skitsvårt.
Alltså kör du first person i GTA?
Ja,
alltså, du menar, ja alltså nej,
view, liksom.
Nej. Alltså, det har ju aldrig funnits någon riktig. Det har ju bara varit som en kamera som är fäst vid bilen. Det har ju aldrig, man har aldrig sett någonting.
Men det funnits cockpit view, fanns inte det
nej.
Förra?
Alltså du kan ju sitta längst fram och se vägen, men det är ju inget, det är ingen, alltså,
man ser inte ratten
som vrider. Nej, för att det fanns med.
Nej, det är första gången som sagt de har med det.
Ah. Ja. Det enda gången jag tror att jag kommer använda det first person view är när man går inomhus. Mm. Till exempel heist och sånt där. För jag menar, alltså, GTAs vindkamera och kontroll är bäst utomhus, stora grejer. Men tajta korridorer och sånt där kan nog vara rätt häftigt med first person view.
Ja, och det som man fick se på trailern där, när man får se under vattnet när de tar sig in, vet, när de har dykt in och de smyger runt där i första person. Alltså det ser rätt tajt ut.
Det kan jag tänka mig.
Ja.
Mm. Eller, fan vad coolt det skulle vara med Oculus Rift till exempel.
Ja, men kan du tänka dig? Det är lite det här som jag är inne på nu också. Det var bra att du nämnde det, Viktor. Ja. Men som sagt, jag har alltid drömt om att köra GTA i första person, för i och med att de är så otroligt, otroligt duktiga på Rockstar med det här med sinne för detaljer. Mm. Och jag menar, bara i de andra GTA-spelen och framförallt då GTA 5, att jag bara kunde glida runt, cruisa upp för något berg med någon bil och bara ställa mig och titta ut över utsikten och bara liksom andas in den här stan.
Ja,
och jag kan varmt rekommendera, om ni inte har gjort det, spela GTA med hög volym med hörlurar. Alltså. Mm. Det gör så jäkla mycket. Man lever sig verkligen in i den här världen och jag älskar det med GTA. Mm. Så att jag ser så grymt mycket fram emot att få testa det här. Sen får vi se om det bär eller brister helt enkelt.
Och Leon, du är ju så hardcore. Du kör ju till och med utan radar och utan GPS på GTA.
Ja, det är ganska fascinerande.
Så du hittar i Los Santos?
Ja, alltså jag har ju normalt sett världens sämsta lokalsinne. Ja. Det enda stället jag hittar på är Södermalm, knappt. Ja. Men i GTA så absolut så tycker jag det är roligt att köra utan karta. Sen så är det ju klart att ibland så behöver man ha det under vissa missions. Men Rockstar har till och med gått ut med själva och sagt att de rekommenderar att man kör utan och lär sig.
Aha.
Så att det tycker jag varmt. Jag rekommenderar varmt att ni ska prova det.
Men det måste vara svårt om man liksom slirar ut i öknen när det inte finns några riktiga vägar liksom.
Ja men precis, det är, man får köra lite trial and error.
Ja verkligen.
Men det går ju faktiskt, i och med att det är ju faktiskt en riktig stad de har byggt upp, så går det faktiskt att navigera. Var det inte så, Victor, när du körde GTA 5 första gången, så hade du precis varit i LA också?
Ja precis, jag hade varit i Los Angeles precis en månad innan det släpptes. Så det var ju helt underbart. Det första jag gjorde var att ta en bil och köra ner till piren i Santa Monica, där jag hade suttit själv några veckor tidigare. Det och det såg liksom exakt ut som det gjorde på riktigt. Ja. Det kändes helt overkligt.
Ja, men de är ju som sagt mästerliga på det här med att bygga stora spel och de detaljerna. Och den här comparison-videon de la upp nu också på YouTube är ju helt jävla sjuk. Alltså.
Ja, speciellt naturbilderna, just där, vad de har lagt till naturen.
Och under vattnet och byggt om hela djurlivet och undervattenslivet. Det är helt otroligt.
Men angående att vara på platser som man har varit på själv, kommer ni ihåg Project Gotham Racing 2 tror jag?
När de hade Stockholm.
Man, i Gamla stan.
Jag minns det, du hade det, Victor.
Ja, det var så jäkla konstigt, minns jag.
Det är väl enda spelet som någonsin har haft en del i Stockholm.
Ja, min äldsta bror jobbade på ett byggföretag då, som höll på att renovera en byggnad i Gamla stan. Så man ser att den byggnaden i spelet är intäckt liksom i så här deras byggskinken, alltså även i spelet.
Det är ganska coolt.
Utvecklarna var ju där, fotade när de är på att bygga den. Mm. Aha, det är ganska kul faktiskt.
Men ändå, Stockholm är ju ganska, alltså Södermalm klassas ju som en av de hetaste stadsdelarna och mest inne stadsdelarna i hela världen. Mm. Så att, finns det inte en stor möjlighet ändå att i framtida spel att Stockholm kommer kanske finnas med?
Skulle vara häftigt. Assassin's Creed i Gamla stan.
Lite för litet kanske.
Just det, förresten, ni vet för att Jean-Baptiste Bernadotte är med i nya Assassin's Creed.
Nej.
Det vill säga vår första svenska kung.
Nej. Nej men.
Ja, han ska vara med under 3-4 uppdrag tydligen.
Häftigt.
Ja, det är ganska häftigt faktiskt. Så nästa Assassin's Creed kanske blir Assassin's Creed Stockholm.
Tveksamt.
Det känns tveksamt, men det skulle faktiskt vara kul att springa runt i korridorerna, ja, i slottet och,
ja, eller bara sätta sig på
mörda Gustav den tredje.
Samla collectibles.
Sätta sig uppe på gondolen och speja.
Ja, det skulle vara ganska tungt faktiskt. Ja, klättra upp för Katarina Hissen.
Men eller hur? Ja. Men som sagt, kanske inte riktigt ett sånt spel, men det vore ju kul om man på något sätt skulle kunna koppla in i alla fall Sverige lite mer spel. Mm. Får hoppas att några svenska utvecklare gör det.
Och när vi pratade om Assassin's Creed i förra avsnittet så pratade vi om den här grafikskillnaden.
Just
som
det.
De misstänkte ju att Microsoft hade betalat för att det skulle se likadant ut på PlayStation 4 och Xbox One.
Och det här är inget som är bekräftat fortfarande, eller hur?
Nej, nej, det är det inte. Och det låter ju som konstiga rykten, tycker jag mest.
Ja.
Konspirationsteoretiker med foliehattar typ. Mm. Men samma sak har ju dykt upp nu även för nästa Batman-spel.
Nej!
Arkham Knight.
Det är också bekräftat att, spel.
Ja, de ska försöka hålla samma grafiska nivå på både PlayStation 4 och Xbox One, vad det nu innebär.
Det innebär förmodligen att de downgradar grafiken lite grann.
På PS4 eller?
Yes.
Ja, det, tyvärr så kan det ju bli så. Och det är, ja, tråkigt.
Alltså det är ju, det är otroligt tråkigt och jag kan inte begripa varför de ska göra så här.
Ja, vi var ju oroliga sist att det skulle bli en trend framöver, och nu att det har kommit bara några veckor senare att de har gjort som ett till storspel, det liksom känns inte bra.
Nej, det går inte åt rätt håll, kan man inte påstå, men nej, det här är ju bara rykten än så länge.
Nej, det är mer eller mindre bekräftat, tror jag. Så det är någonting vi får leva med framöver, att Xbox One har satt nivån för vad våra maskiner ska klara den här generationen.
Och det som vi nämnde förra episoden också, gå in på Twitter och rage angående. Skriv direkt till spelutvecklarna och beklaga er över det här.
Bara uppmana till rage alltså.
Exakt.
Ja,
verkligen.
Jag vill bara passa på, jag tänkte vi skulle avrunda nu. Vill du bara tacka för att du har lyssnat än en gång på Seghopp. Vi kommer att komma tillbaka om 2 veckor igen.
Som sagt, nu finns vi på Twitter och även Facebook.
Ja, precis. Gå gärna in och skicka en liten like till oss.
Ja. Eller kommentera eller skriv om något spel eller ämne som ni vill att vi pratar om, så tar vi gärna upp det.
Precis, det får ni hemskt gärna göra. Och för alla, om ni även har lite Android-kompisar där ute som inte har tillgång till iTunes, så kan ni faktiskt länka till våran SoundCloud där.
Nej, men även kan lyssna direkt på en PC också.
Ja, precis, det kan vi definitivt göra. Så återigen, tack för att ni lyssnade, och så ses vi om 2 veckor.
Hejdå.
Tack så mycket, hej.
Hejdå.